Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play.
Varning för våld mot barn. De här avsnitten innehåller beskrivningar av brutalt dödligt våld bland annat mot barn och har makabra detaljer. Känsliga bör inte lyssna. Massmördarpodden In Cold Blood del 2. Det här avsnittet är skrivet av David Oskarsson. Ljudsättning och klippning gjorts av Emil Drugge. Högst ansvarig för utredningen av massakern på familjen Clutter blev Alvin Al Dewey, född 1912, död 1987. Al Dewey var tidigare FBI-agent, men han var nu KBI-agent. KBI står för Kansas Bureau of Investigation och är en delstatspolisvariant av FBI, specifikt då för delstaten Kansas. Och det har ni kanske lagt märke till i andra avsnitt av Seriemördarpodden att det finns ofta en sån här högre delstatspolis som står över countypolisen och stadspolisen. KBI gör liknande uppgifter som FBI. De arbetar med brottsprevention, försvinnanden och bekämpande av kriminella organisationer. De flesta amerikanska stater har den här formen av lokal instans som komplement till FBI. Al Dewey var personligt engagerad i mordgåtan, för han hade varit personligt god vän med Herbert Clutter. När Al Dewey fick frågan av en tidning om han tänkte lösa fallet svarade han: "Jag är beredd att göra en karriär och att lösa det här fallet." Men arbetet var väldigt svårt. De enda riktigt bra ledtrådarna polisen hade var de blodiga skoavtrycken som hade hittats på kartongen där Herbert Clutters kropp hade legat. Och som tidigare sagt, ett rånmotiv uteslöts då det knappt hade funnits några pengar att stjäla. Vem skulle mörda en hel familj för $50? Däremot arbetade man med teorin att förövaren eller förövarna hade försökt få morden att se ut som ett rånförsök för att på så vis lura polisen på villovägar. Kort efter massmordet och begravningen satt författaren Truman Capote i sin lägenhet i New York och läste tidningen New York Times. År 1959 var Truman Capote känd för att bland annat ha skrivit boken Breakfast at Tiffany's året innan. Den filmatiserades 1961 redan med Audrey Hepburn i den ikoniska huvudrollen Holly Golightly. När Truman stötte på en artikel om klattermassaken fick han en spontant stark känsla av att just han behövde skriva ett reportage om den här händelsen. Han åkte omedelbart ut till Holcomb tillsammans med sin nära barndomsvän och författarkollega Nell Harper Lee. Harper Lee skulle nästa år redan 1960 skriva in sig i litteraturhistorien med sin bok To Kill a Mockingbird. Den heter på svenska Dödssynden. Och den är precis som Capotes In Cold Blood obligatorisk läsning i många amerikanska skolor. To Kill a Mockingbird blev även den en berömd film redan 1962 med Gregory Peck i huvudrollen. På svenska fick den här filmatiseringen titeln Skuggor över södern. Det kan vara värt att nämna att när Harper Lee hade slagit igenom i sin bok och den hade filmatiserats var Truman Capote fortfarande inte klar med sin bok In Cold Blood. Men redan 1959, samma år som klattermassaken, var Capote och Harper Lee i Holcomb. Och de var där för att göra research. De intervjuade en stor del av stadens färgstarka persongalleri. Alla var intressanta, för alla kunde delge sin personliga reflektion på de fruktansvärda händelserna. Capote och Harper Lee blev mycket goda vänner med utredningsledaren Al Dewey i hans familj. Och det var bland annat genom denna kontakt som Capote fick ut så mycket bra information till sin artikelserie som inte fanns med i de artiklar som tidningarna publicerade. Capotes projekt växte och han insåg att en artikelserie i The New Yorker, tidningen som han då jobbade för, alltså inte New York Times, det skulle inte vara tillräckligt. Han ville göra något mer och han fick grönt ljus av tidningen att skriva en hel bok om det här. Så han fortsatte med projektet. I den här tiden visste inte Capote vad det skulle bli för slags bok. Hur den skulle börja eller sluta. För klattermassaken var ju fortfarande ett stort mysterium. Den 21 november 1959, bara 3 dagar efter familjen Klatters begravning och 6 dagar efter massmordet, gifte sig en av familjens utflyttade döttrar, Beverly Clutter, i samma kyrka där hon bara 3 dagar tidigare hade tagit farväl av sina föräldrar och syskon. Tidningen Garden City Telegram rapporterade om det här den 23 november och det var många som tyckte att det var underligt att Beverly bestämde sig för ett bröllop så nära inpå den stora tragedin och också just i samband med att hon skulle få en massa pengar utbetalda på den här livförsäkringen. Men faktum var ju att Beverly och hennes man, Ware Edward English, redan hade planerat giftermålet i månader. Ett bröllop är ju ingenting som man spontant bestämmer sig för oftast. Inbjudningskort hade skickats ut för länge sedan och det var till och med Herbert Clutter, som ju nu var död, som hade bokat kyrkan. November gick över i december. En eftermiddag i december befann sig herr Helm på tomten utanför familjen Klatters tomma hus. Helm, fullständigt namn Paul Helm, var en av Herbert Klatters anställda och också familjens trädgårdsmästare. Så kort in på massaken begav han sig fortfarande till Klatterhuset och utförde rutinmässigt sina sysslor på gården. Hans fru hade varit familjen Klatters hushållerska. Paul Helm hade varit den sista som såg flera av familjemedlemmarna i livet. Och att vara på River Valley-gården och ta hand om tomten var nu en sorgesam syssla för Paul Helm. Han stod och tänkte på familjen och såg plötsligt upp mot huset. Han lät blicken fara till fönstret i Bonnie Klatters sovrum. Han hade ofta sett henne stå där och titta ut genom fönstret medan han hade arbetat på gården. För ett ögonblick tyckte sig Paul Helm se en rörelse bakom fönstret. Som att det var någon inne i sovrummet. Men han skakade på huvudet och tänkte att det var nog bara hans minne som spelade honom ett spratt. Han tittade återigen mot fönstret och han såg en rörelse igen. Han blev som förstenad. Det var någon där. Men vem kunde det vara? Huset stod alltid låst. Och de enda som hade tillträde till det var polisen. Paul Helm sprang över ängarna hem till sig själv. Och därifrån ringde han polisen. Och de kom med detsamma. Sheriff Robinson, Al Dewey och flera andra KBI-agenter var på plats på bara några minuter. Och som om deras ankomst hade skickat en signal öppnades ytterdörren till familjen Klatters hus inifrån. Och ut klev en man i 30-årsåldern. Han hade trötta ögon. Hans hår stod åt alla håll. Han var försedd med en 38-kalibrig pistol i ett hölster vid höften. Al Dewey och hans kollegor agerade snabbt och såg till att avväpna den här mannen. Och det gick relativt lugnt till. Det visade sig att den här mannen hette Jonathan Daniel Adrian. Han förklarade att han bara hade tagit sig in i huset av ren nyfikenhet efter att ha läst så mycket om fallet i tidningarna. Polisen undrade då hur kom du förbi de låsta dörrarna? Och då berättade Jonathan att han hade krypit genom en tunnel från en vattenbrunn på gården och då kommit direkt in i husets källare. När polisen frågade honom om han var en liftare så svarade Jonathan Nej, min bil står parkerad lite längre ner på vägen. Och det gjorde den. Polisen bad om att få söka igenom Jonathans bil. I baksätet låg en stor jaktkniv och ett 12-kalibrigt hagelgevär. Nu blev polisen väldigt intresserad. De kunde hålla Jonathan för döljande av vapen. Men det skulle ganska snart visa sig att Jonathan inte hade någonting alls med klattermassaken att göra. Han saknade motiv, han hade ett bra alibi. Det fanns ingenting. Hur konstigt det än kunde verka så var Jonathan Adrian bara en ovanligt nyfiken tidningsläsare som hade velat se insidan av huset. Så Dewey och hans kollegor var tillbaka på ruta 1. Men det här fallet skulle ta en vändning. En oväntad vändning, och det skulle hända redan tidigt i december 1959. Det kom ett samtal till KBI-kontoret i Kansas. Agenten som svarade var en man vid namn Logan Sanford. Och mannen som ringde var ingen mindre än Floyd Wells. Floyd Wells var en fånge på Kansas State Penitentiary som satt inne för inbrott i en vitvarubutik. Floyd hade tänkt stjäla gräsklippare. Och det tänkte han göra för att han tänkte starta ett eget företag som hyrde ut gräsklippare. Ja, svarade KBI-agenten Logan Sanford. Och Floyd Wells sa: jag vet vem som mördade familjen Clutter. Och det Floyd Wells hade att berätta var ytterst intressant. Han hade hört om klattermassaken på radio i fängelset första gången den 17 november 1959. Och då hade en kall ilning gått genom hans kropp. Herbert Clutter hade varit en av Floyds arbetsgivare 11 år tidigare, hösten 1948. Wells hade då varit 19 år gammal. Han hade blivit anställd som boskapsskötare och jordbrukare av Herbert Clutter. Han bodde med familjen Clutter den hösten som han arbetade för Herbert. Floyd Wells minne av Herbert var gott. Han tyckte att Herbert var en hederlig man som betalade bra lön och att resten av familjen Clutter var jättetrevliga. Men jobbet på River Valley-gården hade bara varit ett tillfälligt arrangemang på den unge Floyd Wells väg genom livet. Efter den hösten hann han både gifta sig och ta värvning i militära innan han greps och sattes bakom lås och bom i Lansing-fängelset i Kansas i juni 59. Väl där hade Floyd Wells fått en märklig cellkamrat. Den här cellkamraten hade varit totalt fixerad vid, citat, den perfekta stöten. Cellkamraten hade pratat om att genomföra ett stort rån och sen leva gott så länge som det gick på bytet från det rånet. En dag hade Floyd Wells och hans cellkamrat pratat om tidigare arbetserfarenheter. Wells hade börjat berätta om sitt gårdsarbete för cellkamraten. Och cellkamraten hade blivit lite för intresserad. Han bombarderade Wells med frågor som: var herr Clutter rik? Var någonstans ligger hans gård? Hur många är i familjen? Och var förvarar herr Clutter sina pengar? Och på frågan om pengarna svarade Floyd Wells att han trodde att pengarna förvarades i ett kassaskåp på herr Clutters kontor i villan. Han hade i alla fall något vagt minne av att han hade sett ett kassaskåp där. Och det dröjde inte länge innan cellkamraten började göra upp stora planer som han vitt och öppet delgav till alla som ville lyssna. Planen var att cellkamraten och hans kompis skulle åka hem till familjen Clutter och tömma kassaskåpet. Och de skulle inte, citat, lämna ett enda vittne. Floyd Wells hade aldrig tagit sin cellkamrats prat på allvar. Han sa själv, citat, det var den sortens snack man ofta hörde när man satt på Lansing. Du vet, sånt där snack som var just bara snack. Men den här gången verkar onekligen som att snacket faktiskt hade varit allvar. När samtalet hade avslutats låg inte agent Sanford på latsidan. Han inskaffade genast information om Floyd Wells cellkamrat och Dennis kompis och såg till att information gick ut till samtliga tjänstemän som arbetade med klatterfallet och speciellt då till Al Dewey, utredningsledaren. Polisen hade nu två nya misstänkta för massaken och en stor nationell jakt på dessa påbörjades. För de hittades nämligen inte på sina respektive adresser. De var inte hemma hos föräldrar eller vänner. Deras anhöriga visste inte var de befann sig. Det verkade precis så att de faktiskt var på flykt eller gömde sig någonstans. Men den 30 december 1959 kunde de två männen till slut gripas i Las Vegas, nästan på andra sidan kontinenten, efter en lång resa genom USA:s delstater. En resa kantad av stulna bilar, stölder och falska checkar. Så fort polisen hade männens namn fanns det en lång radda med spår som de hade lämnat efter sig. De här två männens namn var Perry Edward Smith och Richard Hickok, kallad för Dick. De här två männen var nu, efter en berättelse från inbrottstjuven Floyd Wells, huvudmisstänkta för massmordet. Perry Smith var 31 år gammal och Dick Hickok var 28. När de två till slut hade åkt fast, cirka 6 veckor efter massmordet, var dock inte polisen 100% övertygade att de faktiskt var de skyldiga. Så vitt man kunde se var varken Smith eller Hickok förvånade över att ha gripits, men det hade inte nödvändigtvis någonting med någon massmord att göra. Båda var nämligen rätt etablerade brottslingar. Framförallt Hickok hade gjort något av en karriär som förfalskare av checkar. Smith hade dessutom brutit mot sin villkorliga frigivning när han hade fortsatt att vistas i Kansas. Ett villkor hade varit att han skulle etablera sig utanför delstaten. Och det gällde även Hickok. Gripandet av Smith och Hickok var kort inpå bådas frigivningar. De hade släppts ut ur Kansas State Penitentiary samma år. Smith den 6 juni och Hickok den 13 augusti. Smith hade åkt fast för ett butiksrån i mars 1956. Och Hickok hade åkt fast för bedrägerier i januari 1956. Som hade båda suttit ungefär 3 år. I fängelset hade de blivit goda vänner. Det var Hickok som hade varit cellkamrat med Floyd Wells och hade pratat sig varm inför Floyd om den perfekta stöten. Och Smith var den ovannämnde kompisen som Hickok skulle genomföra stöten med. Men nu satt alltså både Smith och Hickok anhållna på en polisstation i Las Vegas. Lördagen den 2 januari 1960 var 2 rum på stationen bokade för enskilda förhör med de två männen. Och de två KBI-agenter som skulle förhöra Hickok var Harold Nye och Roy Church. Harold Nye har berättat att när han kom in i förhörsrummet tillsammans med Roy Church och fick se Hickok sitta där blev han förvånad. Nye hade förväntat sig en större man med ett mer förhärdat och härjat utseende. Men den Hickok han såg nu såg ut som, citat, en tanig grabb, slutcitat. Han var dessutom renlig, artig, såg bra ut och hade en mycket behaglig röst, allt enligt Nye. Vi är agenter från Kansas Bureau of Investigation, sa Nye när han presenterade sig för Hickok. Vi är här för att diskutera ditt brott mot din villkorliga frigivning. Du är inte förpliktigad att svara på någon av våra frågor och allt du säger kan användas emot dig som bevisning. Du har rätt till en advokat. Vi kommer inte använda något våld eller några hot, men vi kommer inte heller att ge dig några löften. Ja, jag känner till förhörsformen, svarade Hickok. Det är inte första gången för mig. Så här Hickok, fortsatte Nye, men blev avbruten. Dick, svarade Hickok. Dick, fortsatte Nye. Vi vill prata med dig om dina aktiviteter sedan din frigivning den 13 augusti förra året. Så vitt vi kan se har du varit på 2 långa förfalskningsturnéer i Kansas City. Jodå, svarade Hickok. Jag har väl blåst några stycken. Hickok redogjorde därefter i detalj för alla de falska checkar han kunde minnas. På agenternas anmodan började han sen prata om sin familj, det vill säga mamma, pappa och syskon. Han hade dessutom bildat en egen familj. Han hade 3 stycken egna barn, 2 med en kvinna och 1 tredje barn med en annan kvinna. Han var inte längre i en relation med någon av de båda kvinnorna. Han hade varit gift med båda och sina barn träffade han sällan. Agenterna ville sedan komma in på dagarna kring datumet för mordet på klatterfamiljen. Detta borde ha fått Hickok att haja till om man nu hade med saken att göra. Men han visade inga tecken på att reagera nämnvärt. Hickok berättade dock att han och Smith hade gjort en biltur till Fort Scott för att hälsa på Smiths syster. Han förklarade att hon skulle ha en ansenlig summa pengar åt Smith som var från försäljningen av ett hus i Alaska som både Smith och hans pappa hade ägt. Hickok berättade vidare att han och Smith hade haft en plan, nämligen att de skulle använda de här pengarna till att köpa en fiskebåt som de kunde ha i Mexiko och där skulle de kunna försörja sig på fiske och att ta med turister ut på havet. Nej, frågade Hickok, men den planen gick aldrig igenom, va? Hickok svarade. Det som hände var att jag och Perry sågs någon månad senare. Jag plockade upp honom på busstationen i Kansas City. När? Frågade Agent Church. Vilken dag i veckan var det? Det var en torsdag, svarade Hickok. Och när åkte ni till Fort Scott? På lördagen, svarade Hickok. Aha! Den 14 november, konstaterade Church. Och det konstaterandet fick faktiskt Hickok att haja till. Han berättade sedan att Smiths syster inte längre var anträffbar i Fort Scott. Hon hade flyttat utan att ha lämnat efter sig sin nya adress. Hickok och Smith hade varit på postkontoret i Fort Scott för att få tag på den nya adressen. Men det hade inte gått något bra. Så de 2 vännerna stod utan pengar nu. Och de tröstade sig enligt Hickok med att dricka öl och plocka upp 2 prostituerade som rånade dem under natten till söndagen. De skulle sedan åka tillbaka till Olathe i Kansas. Hickok hade släppt av Smith på ett hotell han uppehöll sig på och Hickok själv hade åkt hem till sin mamma och pappa. Det polisen visste stämde med denna historia var att Hickok hade kommit hem till sina föräldrar på det sättet som han hade beskrivit. Båda föräldrarna hade nämligen redan förhörts om det hela. När Hickoks pappa hade tillfrågats om han hade kunnat lägga märke till något ovanligt med sin son den kvällen så hade han svarat att det enda ovanliga var att Hickok hade ätit som aldrig förr och sen somnat som en stock trots att det var en basketmatch på tv som han ville se. Och det var jättekonstigt, tyckte Hickoks pappa. För Hickok var nämligen aldrig för trött för att se på basket på tv. Vidare fortsatte Hickok att redogöra för alla ställen som han och Smith hade varit på. De hotellen de hade bott på, de människor de hade träffat och så vidare. När han var klar satt de 3 männen i förhörsrummet tysta någon minut. Till slut tog Church till orda. Jag antar att du vet varför vi är här, sa han till Hickok. Jag antar att du inser att vi inte skulle ha kommit hela den här vägen ända hit till Nevada om det här bara handlade om ett par falska checkar. Hickok sa inte ett ord. Visst skulle vi inte ha kommit hit hela vägen till Nevada, eller hur Dick? Va? Sa Hickok förbryllat. Vi skulle inte ha kommit hela den här vägen för ett par falska checkars skull. Dick svarade, jag kan inte komma på någon annan anledning att ni skulle här. Och Nye sa, säg mig Dick, har du hört talas om klattermassaken? Hickok blev helt grå i ansiktet. Wow, sakta i backarna, sa han. Jag är ingen jävla mördare. Det var ett brutalt brott, sa Church. Brutalt och fegt. Och nästan perfekt, fortsatte Nye. Men du gjorde två misstag, Dick. Ett misstag var att du lämnade ett vittne. Ett levande vittne. Som är beredd att vittna mot dig i rätten. Som är beredd att ställa sig i vittnesbåset. Och berätta för en jury hur Richard Hickok och Perry Smith band, munkavlade och brutalt mördade fyra hjälplösa människor. Ett levande vittne, sa Hickok. Det är inte möjligt. Va? Trodde du att du hade gjort dig av med alla? Frågade Nye. Wow, utbröst Hickok upprört. Det finns inte någon som kan koppla mig till någon jävla mord. Falska checkar, lite små tjuveri kanske, men jag är ingen jävla mördare. Men då frågade Nye. Men Dick, varför har du då suttit här och ljugit för oss? Ni har fått den förbannade sanningen av mig, skrek Hickok. Då och då, Dick, men inte hela tiden. Till exempel, vad sägs om lördags eftermiddagen den 14 november? Du sa att ni körde till Fort Scott. Ja, svarade Hickok. Och när ni kom dit, tog ni er till postkontoret? Ja, svarade Hickok. Där tänkte ni ta reda på adressen till Perry Smiths syster. Ja, det stämmer, sa Hickok. Nye ställde sig upp och gick runt bordet för att ställa sig bakom stolen som Hickok satt på. Han böjde sig sen ner och sa rätt in i örat på Hickok. Perry Smith har ingen syster som bor i Fort Scott. Han har aldrig haft det. På lördags eftermiddagen är postkontoret i Fort Scott förstås stängt. Tänk över det här noggrant, Dick. Vi ska prata mer med dig lite senare. Nye och Church lämnade förhörsrummet och Hickok satt själv kvar, rökte på en cigarett och stirrade ut i tomma intet. I rummet intill förhördes Perry Smith av Al Dewey och Clarence Dunce. Clarence Dunce var en annan KBI-agent. De hade vid tiden för slutet på förhöret med Hickok kommit ganska långt i sitt samtal med Perry Smith. Smith hade redogjort för det mesta som Hickok hade redogjort för. Hur lång tid tog det för er att åka till Fort Scott? Frågade Dewey Smith. En timme, två kanske, tre möjligtvis, fyra. Jag minns faktiskt inte, svarade Smith. Självklart minns du inte, för du har inte varit i Fort Scott en enda gång i hela ditt liv, sa Dewey. Han fortsatte. Faktum är att ingenting som du har berättat för oss är sant. Du har aldrig satt foten i Fort Scott och ni plockade aldrig upp de där två tjejerna och ni tog dem inte till något motell. Nej, men det gjorde vi faktiskt, svarade Smith. Det är ingen skämt. Vad hette tjejerna? Jag frågar dem aldrig, muttrar Smith. Du och Hickok spenderade hela natten med de här kvinnorna och ni frågar aldrig vad de hette, undrade Dewey. Smith svarade, citat, de var ju bara fnask. Men ge oss namnet på motellet då, insisterade Dewey. Fråga Dick, sa Smith. Han vet, själv kommer inte ihåg sånt där strunt. Dewey vände sig ut sin kollega Dunce och sa, Clarence, jag tror du ska berätta för Perry var han faktiskt var och vad han gjorde den där lördagsnatten. Clarence Dunce vände sig mot Perry Smith och sa, den kvällen dödade du familjen Clutter. Smith svalde och började knåda sina knän. Agent Dunce fortsatte. Du var i Holcomb i Kansas. Du var i Herbert Clutters hem. Och innan du lämnade hans hem så dödade du alla som bodde där. Aldrig. Det har jag aldrig, mumlade Smith. Aldrig vadå? Frågade Dewey. Jag har aldrig känt någon med det namnet. Clutter, sa Smith. Dewey fortsatte. Vi har ett levande vittne, Perry. Någon som ni pojkar inte hade räknat med. Det gick en hel minuts tystnad. Truman Capote skriver här i In Cold Blood att en oskyldig man hade förmodligen börjat ställa frågor, undrat vem vittnet var, vilka familjen Clutter var, varför polisen trodde att just Smith hade dödat dem. Men Perry Smith satt bara där, tyst och knådade sina knän. Till slut sa han, har ni någon aspirin? De tog mina aspirintabletter. Mår du dåligt? Frågade Dewey. Det gör ont i mina knän. Förhöret avslutades där och Dewey sa att de skulle fortsätta imorgon. Innan han och Dunst lämnade rummet vände han sig till Smith och sa: "Förresten, vet du vad det är för dag imorgon? Det är Nancy Clatters födelsedag. Hon skulle ha fyllt 17 år." Nästa dag fortsatte förhören. 3 timmar in i det andra förhöret med Dick Hickok var det dags för agenterna Nye och Church att konfrontera Hickok med bevisning. De tog fram ett stort fotografi och lade det på bordet framför Hickok. Fotot föreställde ett blodigt avtryck från en sko. Det här skoavtrycket är från kartongen som herr Clatters kropp anträffades på. En skokartong plockades fram. Nye öppnade den och plockade fram ett par skor. Det var Hickoks skor. "Det här är skorna som gjorde avtrycket, Dick. Det är dina skor." Hickok tittade. Han tittade sedan bort. Han lät sitt ansikte sjunka ner i sina händer. Nye fortsatte prata. "Vi har även Smiths skor. Och även de matchar de blodiga avtrycken på brottsplatsen. De matchar faktiskt lite bättre än vad dina gör." Agent Church tog till orda. "Det här är vad som kommer att hända med dig, Hickok. Du kommer att fraktas till Kansas. Och där kommer du åtalas för 4 stycken mord." Church fortsatte att redogöra för en eventuell rättegång, hur åtalet skulle lyda och så vidare. Under tiden sjönk Hickok allt djupare ner i sin stol, tills han plötsligt flög upp och utbrast: "Det var Perry Smith som dödade familjen Clatter! Det var Perry! Jag kunde inte stoppa honom! Han dödade allihop!" När Hickok efter det förhöret fördes ut från förhörsrummet svimmade han i korridoren. Under det parallella förhöret med Smith sa polisen till honom att Hickok hade skrivit under ett erkännande. Men Smith trodde dem inte. Han bad dem att få se erkännandet men vägrades detta. Hickok hade efter sitt utpekande av Smith börjat delge allt mer information. Han sa att han och Smith hade brutit sig in i familjen Clatters hus på jakt efter ett kassaskåp som Floyd Wells hade berättat om. Men det hade inte funnits något kassaskåp där. Så de hade bundit familjemedlemmarna och skjutit ihjäl dem en efter en. Till skillnad från Hickok sa inte Smith ett ord om något av detta i sitt andra förhör. Senare samma dag, den 3 januari 1960, eller möjligtvis dagen efter, det är lite oklart i källorna, anordnades en karavan av 2 polisbilar. Karavan kanske låter lite konstigt när det handlar om 2 bilar, men det är så Capote skriver i sin bok. Polisbilarna skulle köra från Las Vegas till Kansas med Dick Hickok och Perry Smith. Agenterna Nye och Church satt i en bil med Hickok och agenterna Dewey och Dunst satt i en andra tillsammans med Smith. Den bilen som den handklovade Smith satt i kördes av Al Dewey. Det var även denna bil som ledde resan mot Kansas City, men den andra bilen låg bakom. Dewey försökte prata med Smith under bilresan. Bland annat nämnde han sånt som Hickok hade berättat om i sitt förhör, för att se om det kanske kunde få Smith att öppna upp sig. Men Smith såg bara tyst ut genom fönstret. Ända tills Dewey till slut lyckades pricka rätt. Ända tills han till slut lyckades säga någonting, så fick Smith att vakna till. Dewey sa: "Perry, Hickok har berättat att du är född till mördare. Mord är någonting som inte rör dig i ryggen", säger han. "Han sa att det var en gång i Las Vegas som du gav dig på en färgad man med en cykelkedja. Att du piskade den här mannen till döds med kedjan. Och det gjorde du bara för att det var så roligt." Smith skrockade plötsligt till, högljutt. Han vände sig om i sätet och såg bakåt mot polisbilen som låg bakom dem, som att han i kvällsmörkret försökte urskilja Hickok. "Åh, den där tuffe killen", sa Smith. "Jag trodde det faktiskt inte. När ni berättade att Dick hade erkänt. Jag var helt säker på att det bara var ett trick för att få mig att prata." "Ja, den tuffe killen. Han är så jävla tuff. Han skulle inte ens skada lopporna på en hund. Han skulle bara köra över hunden." Faktum är att ett nöje som Hickok hade när han körde bil var just att köra över kringströvande herrelösa hundar. Det här är något som Truman Capote senare skulle få veta genom intervjuer med Perry Smith. Smith fortsatte prata. Citat. Jag har aldrig dödat någon neger. Jag har aldrig dödat några neger. Men han tror att jag har gjort det. Jag har alltid vetat att om vi någonsin skulle åka fast, då skulle jag säkert kunna veta att han har börjat prata om han nämnde den där negern. När Smith och Hickok i fängelset hade pratat om utförandets död tillsammans, hade Hickok frågat Smith om han någon gång hade dödat något. Smith hade nyligen lärt känna Hickok. Han visste inte om han var en framtida vän, om de skulle ses flera gånger eller än så länge han skulle sitta i fängelset. Men Smith visste att det var viktigt att få andras respekt. Den sortens respekt som är viktig i ett fängelse. Av den anledningen, han har ljugit ihop en historia om hur han hade slagit ihjäl en afroamerikansk man med en cykelkedja. Dewey tände två cigaretter. En till sig själv och en till Smith. Sen sa han, berätta vidare Perry. Och Perry Smith fortsatte berätta. Han berättade om hur han efter sin frigivning i juni 1959 hade uppehållit sig i Buell i Idaho. Och där han har fått ett brev från sin gamla cellkamrat Dick Hickok som fortfarande pratade om den perfekta stöten. Han tog sig efter det till Kansas City med buss och Hickok mötte honom där. Smith var inte välkommen hos Hickoks föräldrar så han stannade på hotellet i Olathe. Och där en kväll hade Hickok förklarat sin plan för Smith när de satt och drack öl tillsammans. Han ritade diagram över familjen Clutters hus i Holcomb. Han visste hur allting såg ut och var allt var någonstans. Dörrar, sovrum och så vidare. Hickok berättade att det på bottenvåningen i huset fanns ett kontor där Herbert Clutter hade ett kassaskåp inbyggt i väggen. Och i det kassaskåpet förvarade han alltid minst $10,000. $10,000 var summan som Floyd Wells hade berättat för Hickok att Clutters företag avverkade under en normal arbetsvecka för material, lön till anställda och andra utgifter. Smith sa att Hickok hela tiden hade insisterat på att de absolut inte fick lämna några vittnen efter sig. Med andra ord, alla som befann sig i huset vid tiden för inbrottet skulle dödas. Det var planen redan från början. Smith berättade att han inte gillade det här och att de hade bråkat länge och väl i bilen på väg till Holcomb. Att de kunde ju bara skaffa masker och om de hade masker på sig skulle de inte kunna identifieras och då behövde de inte hålla på och mörda en massa folk. Smith berättade vidare att han och Hickok hade lämnat Olathe vid 13:30 på eftermiddagen den 14 november. Innan dess hade de införskaffat gummihandskar och snöre. Med sig hemifrån hade Hickok plockat kniv, hagelgevär och patroner. De var framme vid familjen Clutters hus strax innan midnatt. De satt i bilen utanför huset i tystnad ett bra tag. Smith berättade för agenterna Dewey och Duns att han vid det laget inte längre kände sig särskilt sugen på att genomföra den här stöten. Tända lampor i flera av de närliggande husen gjorde Smith nervös. Hickok blev jättearg när Smith började tveka. Enligt Smith sa Hickok: du kanske inte tror att jag klarar av att göra det själv, men jag ska visa dig vem av oss som har kulor. Därefter delade de på en flaska whisky tillsammans. Och till slut sa Smith: okej då Dick, jag är på, vi gör det. De satte på sig de medhavda handskarna. Hickok höll kniven och ficklampan. Smith höll i hagelgeväret. De klev ut ur bilen och började gå mot huset. Dewey avbröt Smith i hans berättelse och frågade: men såg ni inte till en hund? Nej, svarade Smith. Och då sa Dewey: men familjen Clutter hade en skotträdd gammal hund. Och vi har aldrig förstått varför han inte skällde. Om det inte nu var så att han såg hagelgeväret och då gav han sig av. Smith ryckte på axlarna. Jag såg ingen hund. Jag såg varken någon eller någonting. Det är därför jag aldrig har trott er när ni pratar om att ni har haft ett ögonvittne. Men då erkände Dewey: det var inte ett ögonvittne. Det var bara ett vittne. Någon vars vittnesmål kan knyta dig och Hickok till fallet. Han, mumlade Smith. Smith förstod vid det här laget att det var Floyd Wells som var vittnet i fråga. Smith fortsatte sedan att berätta om kvällen i familjen Clutters hus. Han redogjorde för hur de gick in genom ytterdörren som ledde till Herbert Clutters kontor. Och den dörren hade varit olåst. Det var nersläckt överallt och det var tyst som i graven. Vinden utanför kunde höras tydligt. Förmodligen hade alla gått och lagt sig. Smith och Hickok tände inga lampor utan förlitade sig på ficklampan som Hickok höll i. De började leta genom kontoret i jakt på kassaskåpet. Men det fanns inget kassaskåp, inte så vitt de kunde se. De gick då vidare till det rum på nedervåningen som Hickok visste var ett sovrum. De öppnade dörren och Hickok lyste med ficklampan över sängen. Och i sängen låg en man. Mannen reagerade ganska kvickt på det starka ljuset och sa frågande: "Älskling, är det du, älskling?" Hickok frågade: "Är det ni som är herr Clutter?" Massmördarpodden finns på Facebook. Gå gärna in där för att prata om fallen med mig och manusförfattarna. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning, så jag är lätt att hitta på. Speciellt Instagram kan ni följa alla mina poddar. Och den här gången tänkte jag nämna den podd jag gör som innehåller mest dödande av människor. Det är min historiepodd, som jag gör på engelska. Fan of History heter den. Den gör jag tillsammans med Bernie Maupolski. Vi håller på att göra en skildring av hela världshistorien från år 1000 f.Kr. Vi pratar innan romarna och grekerna. Och det har att göra väldigt mycket med Gamla Testamentet, med Kina och med det assyriska imperiet. Vi har kommit fram till 660-talet f.Kr. nu, efter 5 år. Så det finns nästan 100 avsnitt av Fan of History. Tack till David för manuset, tack till Drugge för ljudsättningen och tack till dig för att du lyssnar på Massmördarpodden.